Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
God jul och god fortsättning, kära vänner. Ni lyssnar förstås på Sinnessjukt med mig, Christian Dahlström, och det sista avsnittet för det sjätte året som den här podden har hängt med. Det har ju varit ett skitår av stratosfäriska proportioner. Vi har alla fått förändra våra liv på rätt drastiska vis. Somliga av oss har förlorat nära och kära. Andra har haft covid och klarat sig. Jag har själv människor i min absoluta närhet som varit sjuka, men nu hoppas jag verkligen att det är över med alla de här tråkigheterna och att vi alla kan hjälpas åt att plana ut kurvan innan vaccinationen kommer på plats. Innan jag presenterar dagens gäst så vill jag passa på att meddela att jag höll mitt löfte om att lägga upp min föreläsning om ångest och depression på Patreon-sidan innan jul. Den finns där nu och är 1 timme och 20 minuter lång. Den finns tillgänglig för alla patroner från $1-nivån och uppåt. Dessutom har jag ändrat gränsen för antal avsnitt så att istället för max 20 per år så är det max 2 per månad som gäller framöver, så att man vet att man maximalt debiteras för 2 avsnitt per månad även om jag släpper fler. Det är förresten en av mycket få positiva nyheter för mig i år att antalet patroner har ökat i rasande fart. Det är nu nästan 200 pers som blivit medlemmar och som hjälper mig att hålla de här ordinarie avsnitten gratis för alla nu och i framtiden. Tidigare har jag ju kunnat finansiera podden med föreläsningar, men nu har det inte funkat förstås, så podden är numera en rovkapitalistisk podd där jag rånar er istället, mina stackars trogna lyssnare, varje månad. Dagens gäst är journalisten, kommunikatören och författaren Charlotta Sjöstedt som har skrivit den utsökta boken Freuds sista suck som gavs ut i somras på ett litet förlag som heter Konststycke förlag. För er som läser mina bokrecensioner så finns det en recension av boken där på vadärdepression.se. Boken fick 5 av 5 i betyg och någon av er har kanske noterat att jag i regel ger väldigt höga betyg på böcker där. Skälet till det är att jag oftast varken orkar läsa klart eller än mindre skriva om böcker som jag inte gillar. Om ni köper den här boken via någon av köplänkarna i recensionen så går även ett par kronor till den här rovkapitalistiska podden. Charlotta Sjöstedt har i varje fall en bakgrund som vetenskapsjournalist men arbetar sedan 2013 som kommunikatör på Nationella kvalitetsregistret. Freuds sista suck handlar om arvet efter Freud i den svenska psykiatrin och hur den ideologiska striden mellan freudiansk psykoterapi och andra psykoterapimetoder, främst kognitiv beteendeterapi då såklart, i den svenska psykiatrin missgynnar psykiatripatienter. I boken har Charlotta även tagit ett par verkliga fall där hon bland annat i första kapitlet beskriver hennes vän Evas son Hannes, 2018 när han var 34 år gammal begick han självmord efter flera decenniers kamp för att förstå sig själv och hur en person som han skulle hitta sin plats i samhället och inte minst hur han skulle få stöd av myndigheter för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt, vilket ju inte är ovanligt för personer som likt Hannes har bipolär sjukdom, ADHD och autism. Just delen om hur psykodynamiska, helt ovetenskapliga teorier inom psykiatrin om vad som orsakar autism och ADHD och hur de kan få fatala konsekvenser än idag i Sverige, det tyckte jag var jobbigast att läsa i boken, men också mest angeläget. Den här intervjun gjordes redan i september i år och är i tre delar där ni får den första delen idag. Och i den första delen får ni en faktaruta om Charlotta. Hon berättar varför hon skrev boken. Hon berättar om Eva och Hannes och hur Hannes freudianska psykolog förstörde för honom genom sina märkliga tolkningar om orsaken till hans neuropsykiatriska diagnoser. Vi pratar även om slöseri med samhällsresurser. I del två sen, som kommer förmodligen någon gång i mitten av januari, där blir det inte lika deppigt tror jag. Vi pratar mer om Sigmund Freud och hans kokainexperiment där. Vi pratar om Freud-försvarare i Sverige idag. Vi pratar om det märkliga fallet Dora. Vi pratar om Johan Kullbergs förfärliga bok Dynamisk psykiatri från 80-talet och om Göteborgs universitets psykodynamiska psykoterapeututbildning där de än idag använder 9 av Freuds originalböcker som utbildningslitteratur, på tal om slöseri med samhällsresurser. I den tredje delen, som jag gissar kommer i slutet av januari, där pratar vi om missuppfattningen att Freud upptäckte det omedvetna. Vi pratar om lobbyorganisationen Psykoterapicentrums märkliga rättsprocess mot Socialstyrelsen. Vi pratar om striden om utbildningsinriktningen för psykolog- och psykoterapeututbildningar och avslutningsvis om kvalitetsregister för psykiatrin. Okej hörni, luta er tillbaka och spetsa öronen. Från den 16 september i år via Skype, Stockholm Tjörn, Charlotta Sjöstedt, Prego. Ålder?
62.
Familj?
En käraste, 2 barn, 4 barnbarn och så lite annat associerat folk.
Bor?
Tjörn, Bohuslän.
Utbildning?
Universitetsstudier i historia och språk, huvudsakligen, plus journalisthögskola.
Lön?
Normal lön för en senior kommunikatör. Inget uppseendeväckande.
Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv?
Efter 55 och framåt.
Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv?
20-årsåldern.
Har du haft någon psykiatrisk diagnos?
Ja.
Har du gått i terapi?
Ja.
Har du någon förebild?
Ja, som författare har jag flera förebilder och det är journalister som skriver böcker med undersökande journalistik, som Per Lindeberg till exempel, som skrev Döden är en man, historien om obducenten och allmänläkaren. Och sen Dan Josefsson, mannen som slutade ljuga om Thomas Quick. Och den typen, de författarna, de är förebilder. Och jag kan säga, jag kommer aldrig att nå upp till deras nivå.
Vilken är din största professionella framgång?
Det var när jag hade skrivit min första bok som handlar om Sverige och Norge under andra världskriget. Den heter I skuggan av ett hjälteland. Jag satt på tåget på väg från Göteborg till Stockholm och hade med mig Göteborgsposten, papperstidning. Och började bläddra i den och så kom jag till kultursidan och då fanns det en recension av min bok där. Och jag, alltså det var ett enormt ögonblick. Jag kommer fortfarande ihåg exakta ordalydelsen på några ställen. Det var att den var oupphörligt spännande. Och männen som skildrades i den här boken, deras porträtt var säkert tecknade. Det var stort för mig.
Ja. Vad kör du för bil?
Toyota Aygo.
I valet senast röstade jag på Miljöpartiet till riksdagen och Socialdemokraterna till kommun och landsting. Vad röstade du på?
Jag kan säga så mycket som att jag har hjärtat till vänster.
Har du något motto?
Går det inte på ett sätt så går det på ett annat.
När var senast du grät?
I förrgår.
När var senast du var onykter?
Augusti tror jag. Det är inte så mycket fest nu i pandemitider.
Nej. Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig då?
Nej.
Vad läser du?
Jag läser väldigt gärna den där typen av böcker som jag har som förebilder. Och nu har jag nyligen läst Den osannolika mördaren, Skandiamannen och mordet på Olof Palme av Thomas Pettersson. Skönlitteratur, då är mina favoriter Selma Lagerlöf och Kerstin Ekman.
Vad lyssnar du på?
Inte mycket, jag gillar när det är tyst.
Vad ser du på?
Helst brittiska mysdeckare.
Vad använder du din smartphone till?
iPhone har jag, men det är ju väldigt mycket praktiska grejer som man har den till. Men annars, om man ser i tid, så är det mycket läsa Dagens Nyheter och Washington Post.
Ja, jag tänkte vi skulle börja med att prata lite om din bok. Men jag kan naturligtvis inte undvika att ha en följdfråga på en av kortfrågorna. Du sa att du haft en psykiatrisk diagnos. Vi ska inte prata om det, men vad var det för diagnos?
Det vill inte jag berätta. Alltså inte för, just för diagnosen i sig själv, men jag vill inte ha fokus på mig själv. Jag vill ha fokus på det som jag skriver i boken.
Ja, jag förstår. Kan du inte berätta lite grann om vad du vill ha sagt med boken?
Jo, det är det här. Att kriget mellan KBT-företrädare och företrädare för psykodynamisk terapi behöver få ett slut. Det måste vara de behandlingar som har bäst evidens som ges, oavsett vilka historiska rötter de har. Och oavsett hur de etiketteras, om det är KBT eller psykodynamisk terapi. Alla behöver acceptera att evidens ska värderas enligt gängse principer. Och man behöver sluta köra utbildningar i skilda spår med vattentäta skott emellan. Ett KBT-spår och ett spår för psykodynamisk terapi, som bara gör att det här kriget fortplantas in i framtiden. Utan man behöver utbilda i det som har bäst evidens, oavsett historiska rötter. Och så behöver man också ta bort ovetenskapliga inslag i utbildningar i psykoterapi. Som till exempel undervisningen i Freuds lära som bedrivs på Göteborgs universitet, som jag skriver om i min bok. Det är ett oförsvarligt slöseri med samhällets resurser att undervisa i sådana saker när vården skriker efter personal med kompetens i evidensbaserade metoder.
Mm. Men du inledde ju din bok med ett kapitel om din vän Eva och hennes son Hannes. Ett kapitel som jag tyckte var så frustrerande och rörande att jag nästan inte liksom klarade av att gå tillbaka och läsa nu när jag skulle prata med dig. Jag läste en passage där Hannes och Eva går till spårvagnen från psykakuten och han säger att hon förstår honom mycket bättre nu. Att hon inte blir arg och istället lyssnar på honom. Och jag tänker att det kanske kan vara en bra utgångspunkt här, för det är en rätt lång historia, men kan du berätta vad Hannes led av och varför hans och Evas relation hade varit svår?
Han hade autism, ADHD och från någon gång under ungdomsåren bipolär sjukdom. Han missbrukade också med början under ungdomsåren. Och alla de här tillstånden var odiagnostiserade under hans uppväxt. Så han fick inte hjälp och stöd överhuvudtaget. Och de här tillstånden kan göra att man att man är en person som har mycket aggressioner och som har svårt att kommunicera. Så att det här påverkade ju Hannes relationer med alla människor och väldigt mycket med hans mamma. För att när det gäller autism och ADHD så är det ju väldigt grundläggande att omgivningen har förståelse för vad personen som har det här har för svårigheter. Vad som är svårt för dem och vad de behöver hjälp med. Och hur man ska bemöta dem för att få kommunikationen för att fungera på bästa sätt. Så att det var en väldigt trasslig relation som Hannes hade med sin mamma Eva. Och han sa upp kontakten med henne. Och det var långa perioder när de inte träffades överhuvudtaget.
Just det, och de här tre diagnoserna som du nämner att han hade, då, bipolär sjukdom, autism och ADHD, det är ju alla tre diagnoser med hög ärftlighet. Det finns ju också ett visst samband mellan autism och skador och komplikationer under graviditet och födsel och spädbarnstiden och sådär. Men på det stora hela så vet man inte så mycket om orsakerna till de här diagnoserna, vilket ju är fallet med de flesta psykiska diagnoser i och för sig då. Men du skriver så här: Eva trodde länge att Hannes beteende berodde på att han bar på obearbetade känslor kopplade till föräldrarnas konflikter. Att han var symptombärare. Slutcitat. Du beskriver även andra freudianska och totalt ovetenskapliga teorier om de här diagnosernas orsaker och hur de påverkar Hannes och Eva. Och jag vet att många föräldrar och barn som har de här diagnoserna har fått höra de här förklaringarna. Allt det här med kylskåpsmammor och andra begrepp. Och att det på ett liksom mycket konkret sätt har påverkat dem. Både i det att de har känt en oerhörd skuld för att ha orsakat sina barns problem. Men också att det faktiskt har hindrat dem från att få rätt hjälp. Kan du utveckla det lite grann hur det här tog sig uttryck i just Hannes fall?
Ja, Hannes fick ju inte hjälp under hela sin uppväxt. Och dels beror ju det på att det är några decennier sedan. Det hade säkert varit annorlunda idag. Men det berodde också på att Eva hade de här idéerna och sjukvården hade de här idéerna. Att det här var någonting som berodde på missförhållanden inom familjen. Och Eva skuldbelades ju såklart sig själv då för att det var dåliga familjeförhållanden som gjorde att Hannes hade det svårt. Och sen så i vuxen ålder så har hon skuldbelagt sig själv för att hon trodde på de här sakerna när Hannes växte upp, för att Hon till och med tackade nej till en neuropsykiatrisk utredning vid ett tillfälle. För att hon var så säker på att nej, men det var liksom sociala, psykologiska processer i familjen som det här handlade om. Och det, idag ångrar hon fruktansvärt att hon tackade nej till en sån utredning.
Det måste ju kännas förfärligt, men samtidigt hon hade ju fått de där idéerna från någonstans ifrån. Det var inte hennes eget påhitt liksom. Hon kunde inte gärna veta det, tänker jag.
Nej, hon idag så säger hon att hon var förblindad av de här idéerna.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Mm. Han får ju till slut en neuropsykologisk eller neuropsykiatrisk utredning där en utredande psykolog drar andra slutsatser än Hannes gamla freudianska psykolog som han trots allt då i alla fall har fått. Han har fått någon slags hjälp, men kan ju frågasätta vad för slags hjälp han fick med tanke på vad den här psykologen gjorde. Du skriver så här: utredaren ville ta reda på exakt vilka svårigheter Hannes hade och vilken hjälp han skulle kunna få i form av medicinsk behandling och psykologisk, socialt och pedagogiskt stöd. Den behandlande psykologen gjorde en helt annan tolkning av Hannes beteenden än utredaren. Den behandlande psykologen sökte, som redan nämnt, orsakerna till Hannes problem i familjerelationerna under barndomen. I de noteringar hon gjorde om honom finns inga reflektioner kring vilka funktionshinder som skulle kunna ligga bakom hans svårigheter. Istället spekulerade hon om omedvetna processer hos Hannes som grundade sig i barndomsupplevelser och som gjorde att han betedde sig på ett destruktivt sätt. Slutcitat. Och du skriver också att psykodynamisk terapi inte hjälper mot varken ADHD, autism eller bipolär sjukdom. Och att behandlingen han fick på beroendemottagningen, citat, kan inte ses som något annat än ren felbehandling. Ett kontraproduktivt slöseri med skattemedel, slutcitat. Kan du utveckla lite hur du menar? Du var inne på det i början här också, men hur menar du?
Ja, Hannes fall illustrerar ju väldigt, väldigt väl det här att vårdpersonal lever med olika världsbilder. De här två psykologerna, den behandlande psykologen och den utredande psykologen, har liksom inte, det kan ju inte ha funnits något samarbete mellan dem med så totalt olika syn på vad Hannes behövde och vad som var problemet med honom. Och jag kan ju nämna att jag har väldigt ingående dokumentation av det här i och med att jag har haft tillgång till Hannes journaler under de två sista åren av hans liv. Och hela den här neuropsykologiska utredningen och så vidare. Och det är alltså, Hannes var starkt självmords. Benägen. Och han deklarerade klart och tydligt på den här beroendemottagningen där han gick att det fanns risk att han skulle ta sitt liv om han inte fick bättre hjälp. Och att då behandla honom med psykoterapi som inte hjälper vid de tillstånden han hade. Alltså det är djupt upprörande. Verkligen djupt upprörande. Jag menar ju att även om man är en psykolog med psykodynamisk skolning så måste man känna igen de här tillstånden. Och om man inte själv kan ge rätt behandling så måste man ju remittera på något sätt, slussa vidare. Och se till att personen får rätt hjälp.
Absolut, jag håller med om det. Du skriver ju senare i boken också om att de psykodynamiker har liksom börjat utveckla en egen diagnosmanual och så vidare. Liksom. Det tycker jag känns alarmerande istället för att bara acceptera i vilka fall det finns evidens för de moderna psykodynamiska terapierna som det trots allt finns viss evidens för. Vi kommer komma in lite mer på det sen, men det känns alarmerande att de försöker skriva om diagnoserna så att de ska passa deras världsbild på något sätt.
Ja, jag har inte satt mig in i detaljer det där, men som jag förstår det så menar de att båda diagnossystemen kan fungera parallellt, och de psykodynamiska diagnoserna handlar mer om, ja, jag tror de säger personlighetsstruktur och sådär.
Okej. Ja, jag tycker väl ändå att det är alarmerande att de försöker skapa ett liksom parallellt system som de ju har gjort tidigare också, försökt ha en egen vetenskapssyn och egna skolor och allt liksom, som jag tänker kan ha varit en del av förklaringen till att det har blivit så här galet. Men du, jag tänker också, alltså, man kunde ju ha lagt de här pengarna och Hannes egen tid för all del och hans engagemang, för alltså det kan man ju, alltså det vet man ju att människor som är svårt sjuka, när de väl försöker ta tag i sin sak, så måste man kunna ta vara på deras inre vilja att bli hjälpta. Och bara alldeles nyligen så skrev en kvinna på Twitter om sin son som har en NPF-diagnos att efter 9 års kamp har sonen hamnat i flexgrupp på ny skola, och han kommer varje dag hem strålande glad och säger: mamma, jag har vänner, de vill vara med mig, det har aldrig hänt förut. Slutcitat. Och då tänker jag liksom, vad är det som säger att en sån investering i Hannes inte hade funkat till exempel då? Alltså, är det inte dubbelt sorgligt på något sätt att samhället la ju trots allt resurser till slut på Hannes, men på helt fel saker, så att resurserna fanns där på något sätt?
Ja, de la resurser på honom under hela hans liv, BUP och socialtjänst och psykiatri. Men som den utredande psykologen skriver i sin utredning, att det gick åt en väldig massa resurser, men det var egentligen ingenting som hjälpte. För att han fick ju inte den specifika hjälpen som han behövde för sina diagnoser. Alltså det är ett enormt slöseri med samhällsresurser, och det är också så onödigt.
I en del av boken så berättar du att när han hade fått de här diagnoserna som gav honom stort hopp då, eftersom då kände han att ja, men nu vet han vad det handlar om, och nu kan han ta tag i sin situation, så träffade han en läkare på den här beroendemottagningen där han gick som avfärdade de här diagnoserna fullständigt. Du skriver så här: också det här är ett exempel på den maktobalans som råder mellan psykiskt sjuka och de som är satta att hjälpa dem. Ingenting hindrade läkaren från att på ett maktfullkomligt sätt beröva en självmordsbenägen patient hans hopp om framtiden. Slutcitat. Och jag tänker att den här maktobalansen till viss del är väl liksom nödvändig. Alltså om patienten fick bestämma allt så hade kanske inte det heller funkat så bra. Men det finns ju sätt att öka patientinflytandet och kanske framförallt insynen i psykiatrin och även i socialtjänsten och sådär. Och jag kan känna att man som psykiatripatient ofta känner sig ensam och väldigt utlämnad till en enskild persons lynne på något sätt. Vad kan man göra, tror du, för att förbättra psykiatrin i det här avseendet?
Om jag först kommenterar det här med läkaren som avfärdade Hannes diagnoser, det ser jag som ett övergrepp. Hon anklagade honom för att simulera. Och jag menar, sånt får ju bara inte förekomma. Då hade någon gjort en väldigt grundlig neuropsykologisk utredning som hade tagit ett halvår. Och hon bara avfärdade det. Jag menar, sånt beteende kan aldrig vara okej. När det gäller den lite större frågan om makt obalans, så säger Sonny Wåhlstedt, som är ordförande för NSPH i Göteborg, alltså NSPH är den stora paraplyorganisationen för patient- och brukarorganisationer inom det psykiatriska området. Han menar, han kan de här sakerna väldigt bra, mycket bättre än vad jag kan. Att jo visst, det måste ju vara samhället som bestämmer om insatser. Vi kan inte ha demokrati i de här frågorna. Någon måste ta beslut om insatser för patienter inom psykiatrin. Men Sonny menar att psykiatrins personal måste ha större förståelse för att den här maktobalansen existerar. De måste förstå hur det känns att vara längst ner i samhällshierarkin. Psykiskt sjuk missbrukare till exempel och inte vattenvärd. Personalen måste kunna sätta sig in i den situationen för att man ska kunna skapa förtroende mellan personal och patienter. Och ett sätt som NSPH verkar för, det är genom att man anställer peer supportrar. Alltså personer som själva har varit psykiskt sjuka och återhämtat sig. Och som arbetar inom socialtjänst och psykiatri. Som stöd både för patienter och personal. Och som verkligen vet hur det är att vara psykiskt sjuk. De vet det själva och de kan inge hopp till de patienter som fortfarande är sjuka. Och de kan kanske förmedla förståelse till personal om hur det är att vara i den situationen.
Mm. Det tycker jag, när jag läste om det i boken så tyckte jag att det, och jag har hört om det tidigare också och till och med skrivit om det någon gång lite i förbigående, och det, jag tycker att det låter väldigt lovande. Samtidigt så skriver du i boken också att men, liksom, det finns inget starkt evidens än så länge. Det finns vissa vetenskapliga undersökningar av det här systemet som visar att det kan fungera, men även där måste ju de här evidenskraven som man ställer på själva vården gälla också, eller hur?
Ja, absolut.
Hannes psykodynamiska psykolog skrev också till socialtjänsten att Hannes hade en omedveten drift att vilja förstöra allt som var på väg att bli bra för honom. Och du menar att det är ju nästan som att psykologen säger till socialtjänsten att ju mer ni försöker hjälpa, ju värre kommer det att bli. Det här gjorde mig rasande när jag läste det, för jag håller verkligen med dig. Men kan du utveckla lite grann hur du menar?
Det här är en anteckning i socialtjänstens journal av någonting som den här psykologen har sagt i något tillfälle. Så det är inte säkert att hon från början sa exakt så, men det skildrar ju ett synsätt där man liksom tänker att människor agerar inte på ett sätt som gynnar dem själva, utan de styrs av sitt omedvetna och gör saker som de själva inte förstår vad de innebär. Och det, i det här synsättet så ligger ju också en slags överlägsenhet. Alltså att psykologen anser sig förstå saker om Hannes som han inte själv förstår. Så nej, jag tycker att det är ett upprörande sätt att tala om patienter.
Man känner spontant att man vill liksom, ifall den här människan nu har sagt så här, vilket jag väl utgår från att det stämmer faktiskt, det ligger i linje med hela det här synsättet tycker jag, och då har man ju liksom börjat lust att skrika, vad grundar du det på? Vad har du för bevis för att det du säger stämmer?
Mm. Och det här är ju lite grann kärnpunkten i de freudianska idéerna om det omedvetna. Man tror att patienter blir psykiskt sjuka därför att de har konflikter eller
liksom olösta ärenden i sitt omedvetna. Och så har terapeuten insyn i detta och kan tala om för patienten att du är så här och du mår så här på grund av det och det och det i ditt omedvetna. Men detta går ju aldrig att kontrollera. Det öppnar för vilka spekulationer som helst. Det går ju aldrig att liksom motbevisa och säga så här, nej, Hannes hade inte alls det här i sitt omedvetna. Men hur ska vi kunna ta reda på det? Det går ju inte. Och sen en annan sak. En behandlande psykolog i ett sånt här fall skulle ju kunna instruera och lära socialtjänstens personal hur en patient som har autism och ADHD och bipolär sjukdom fungerar. Vad som är svårt för dem, hur man på bästa sätt kan hjälpa dem och så vidare. Och den möjligheten går ju helt förlorad också om man arbetar på det här sättet som man gjorde i Hannes fall.
Jag har ju precis läst ett 15-tal böcker som på olika sätt eller i olika utsträckning handlar om psykoanalys och psykodynamisk terapi. Och det här som du är inne på, att det går inte att bevisa eller det går inte att säga emot heller, det tycker jag är väldigt talande. Och dessutom så är det ju alltså, när man läser de här böckerna så hänvisar de ju tillbaka till tidigare psykoanalytiker som har sagt någonting som inte heller kontrollerat, så det blir som en slags visklek liksom, där de så här hänvisar till varandra och bygger vidare på teorier som inte har belagts i det föregående ledet på något sätt.
Ja, jag håller med dig.
Ja, där hade ni första delen av intervjun med underbara Charlotta Sjöstedt. Köp eller låna hennes bok och förkovra er, så hörs vi snart igen. Ta hand om er, håll i och håll ut. Puss och kram. Hej då.